Podplay.
Skandal.
Vad är det som är
sa du i måndags, Klara?
Ja, men det sa jag.
Minns du det?
Ja.
Minns du vad det var?
Jag pratade om Dannys drogliberale rycka weed-tecken som han gjorde på Melodifestivalen-finalen.
Ja, det var det, ja. Du kallar det en skandal och jag måste erkänna en sak nu.
Jaha.
Jag tyckte inte riktigt att det var en skandal.
Nej, vadå då?
Och det tror jag inte du kommer tycka heller efter idag.
Varför det?
För att idag ska vi prata om en riktig jävla skandal.
Jaha.
Något som får alla andra skandaler, som Danny-skandalen, att blekna. Det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde. Det är torsdag den 16 mars och vi är live. Häng med! Välkomna ska ni vara. Mitt namn är John Melander Ambrell och jag står här med...
Klara Doktorov, vet du vad John? Innan vi börjar så måste jag bara fråga dig. Du har en jätteny, fin, superdyr tröja idag igen! Idag igen! Idag igen har du
det. Men alltså, det här, så här, superdyr, det här är bara en tröja.
Det är en Kenzo-tröja.
Du har också en... Ja, du har en jävla en skjorta på dig. Den där måste ha kostat pengar.
Ja, det är ju för sig Filip och K, men...
Ja.
Tencent.
Bra, då går vi vidare.
Jo, men då är det ju intressant. Var kommer alla de här miljonerna ifrån?
Vet du vad? Det är alltså motsatsen till intressant. Det är totalt ointressant. Låt oss istället blicka ut mot världen och se om det har hänt något annat intressant.
Ja.
Vi kan väl börja i Europa och kanske då mer i Sverige. För Zlatan är ju då återigen aktuell för landslaget. Han är uttagen i EM-kvalstruppen till matcherna mot Belgien och Azerbaijan.
Mm.
Han är 41,5 år gammal, vilket gör honom till den äldsta svenska landslagsspelaren någonsin. Jag tror han redan hade det rekordet. Man tänker att Thomas Ravelli var äldre när han spelade. Han såg ju äldre ut.
Ja, men han har ju alltid sett ut att vara i alla fall minst 45.
Ja, men han var ju då...
Han kom ut och föddes som 45-åring.
Han ser ju också likadan ut fortfarande.
Ja.
Han ser fortfarande ut som 45. Men Zlatan är äldre än vad Thomas Ravelli var när han var med i landslaget, vilket är någon slags mindfuck.
Ja, verkligen. Men det var roligt ändå att han kom tillbaka. Han har ju haft sån attityd kring det där, men, nej, men jag ser fram emot det.
Ja, det är ju verkligen att få spela i den prestigefyllda matchen mot EM-kvalsmatchen mot Azerbaijan.
Mm. Men på tal om fotboll, Kjell ska ju gå och se den här Djurgårdsmatchen ikväll. Jag tror att det är Djurgården. Jag lyssnar väldigt dåligt när han pratar om det.
Mm.
Och har du fått biljetter precis för den här polska klacken? Jag vet inte vad det polska laget heter.
Ja, de möter dem i Europa, eller?
I Europa League.
Ja, det... fan är det? Porsnan, kanske? Jag menar, är det de möter?
Jag tror det.
Jag kollar.
Jag vet inte riktigt vad laget, det polska laget heter. Men det kommer bli stökigt, säger han. Och han har redan pratat om att det kan vara så att han kommer bli gelklämd i någon slags upplopp. Och då börjar jag undra vad fan vi har de här fotbollsmatcherna till. Och varför han är så fascinerad av just Europa League. För det verkar ju inte någon annan vara.
Varför ska han stå i den polska klacken?
Nej, men det är där hans kompis har råk och köpt biljetter.
Okej. Okay. Ja, men vad skulle det bli upp? Han menar då att polacker inte kan... bete sig då, på fotboll.
Nej, men tydligen så är det ett bråkigt gäng, den här klacken, som åker runt på matcher. Och sist de var här i Stockholm så sågs de ju någonstans och slogs med, om det var Djurgården, eller den svenska klacken liksom.
Men han får klä sig i polska färger och kanske ta med sig lite sån pirogi och stå
mumpa på. Han ser ju också lite polsk ut, min man.
Ja, men jag är lite blek. Mer då?
Nej, men på tal om min man, så han skulle ju skola in vårt barn igår. Och det som hände första dagen är att han kommer dit med barnet utan en sko. Och det här händer ju för fan bara män. Och det är det jag kommer prata lite om idag. För jag har en trio med gubbjävlar idag.
Okej.
Okay. Visst, blir du lite nyfiken?
Ja, absolut.
Så det går från då att min man inte ens lyckas ta med två skor till... vår ettåring som börjar sin första dag på förskolan. Och de ska vara utomhus.
Okej, det var inte så att skon spackades av på vägen till förskolan.
Nej.
Det var bara en sko från början.
Ja, hon hade bara en sko. Det är otroligt ändå. Och då, det får mig att tänka så här, hur kan det vara så att männen har makten i världen, tjänar mer pengar än kvinnor och liksom...
Inte enligt alla. Inte enligt alla.
Vadå enligt alla?
Ja, men David Eberhard påstår att det inte är så.
Jaha.
Ja, jag försöker bara vara lite oberoende.
Alltså, så all statistik, det säger han inte stämmer då?
Ja, jag tror det.
Att kvinnorna liksom får betalt för kortare timmar per dag och så.
Ja, exakt.
Ja, det är påhittat. Skitsamma, men jag tycker bara att det är väldigt märkligt. Laget hittar tydligen, enligt min man då, jag har skrivit ett sms och frågade, Lech Poznan. Eller Poznan.
Ja, Poznan.
Poznan, ja. Ja, skitsamma.
Inget toppenlag är det.
Inget toppenlag, nej, absolut inte. En annan...
Det är inte Djurgården heller om vi ska vara helt ärliga.
Sa inte det till min man. En annan skitgubbe som jag stötte på. Det var, jo men hör på det här. Det här kommer att störa dig. Jag sitter här nere i kaféet. Och vi delar ju kafé med DN och Dagens Industri. Och massa olika mediehus som sitter här. Bonnier tror jag sitter här också i den här DN-skrapan.
Alla sitter i en och samma båt.
Ja, verkligen. Och så sitter jag där nere och spelar jag liksom ett klipp från våran podd. För att jag ska bara lyssna. Och jag har på jättelåg nivå. Mm. Alltså volym. Och han vänder sig över till mig och så säger den här jävla stroppen. Jag garanterar en DN-stropp. Så säger han, du förlåt, kan du använda lurar? Och jag bara, ja absolut, jag hade inte med mig lurar. Så jag bara, okej, visst. Och jag har alltså på jättelåg volym. Nästa sekund så tar han ett samtal. Och så sitter han och pratar i telefon. Jättehögt. Och då tänker jag så här. Vad fan är det för jävla stil? Vem bestämmer över mina decibel och vad jag lägger mina decibel på? Om jag är på ett fik, om jag sitter och pratar med en väninna, eller om jag sitter och pratar i telefon, eller om jag sitter och tittar på klipp. Så länge jag gör det på en decibelnivå som är rimlig.
Det spelar inte roll var ljudet kommer ifrån, utan Nej. Det handlar om decibelnivå. Men vill du namnge den här stroppen?
Nej, jag såg faktiskt inte vem det var, men det var en jävla stropp, ska jag säga det. Och det där stör mig som fan när det är skillnad på decibel och decibel. För liksom rent, ska man säga, fysiskt är det ju inte det. En decibel är alltid en decibel, oavsett vad den fylls med för typ av ljud. Alltså det kan vara apor som knullar, eller det kan vara jag som tittar på klipp, eller det kan vara den här stroppen som pratar i telefon med något försäkringsbolag.
Men hade du någon comeback till honom då? Eller är det här ett sån här klassiskt läge där du kom på comebacken, alltså på väg upp hit?
Ja, det var väl här och nu jag gjorde det.
Ja, jag förstår. Okej, okay. Ja, vad tråkigt.
Men jag borde ha sagt
det. Det blir mer effektivt när man liksom tar den i stunden.
Ja, för det är ju precis det jag ska ta med mig nästa gång. Vem bestämmer över mina decibel? Inte gör du det, din lille DN-stropp.
Nej, problemet med det där är ju att samma situation upprepar ju sig aldrig. Utan någonting annat kommer hända och då kommer du komma på comebacken. Så att man får aldrig, det är liksom, det är en slippery slope det där. Man kommer aldrig få,
nej, verkligen.
Man kommer aldrig få in sin comeback.
Okej, den sista gubbstrutten då. Vi har väl alla märkt att Danny Saucedo är drogliberal. Så verkligen. Ju även Sara Skyttedal var. Hon var ju med i 30 minuter här för någon månad sedan. Och efter det så har det blivit någon slags intern strid i KD. Vi kan bara lyssna på hur det lät när hon var med i 30 minuter.
Som sagt så har jag haft mina personliga skäl till varför det här har hänt vid ett antal tillfällen. Och jag har också en stor förståelse för att människor tycker att det är, och väljare reagerar på att det här är någonting som jag har gjort, även om det är så att jag har gjort det här i länder där det har funnits en annan legal situation än vad det gör i Sverige.
Ja, det hon har gjort är alltså att hon har åkt på knarkresor. Alltså säkert till Amsterdam och ryckt braj eller kanske till Kalifornien.
Hon säger att många bryr sig om det. Det är väl ingen som bryr sig om det.
Nej, men eller, i hennes, alltså, inom hennes parti att, kanske. Oh. För den, jag vet inte om du har hängt med i svängarna här, men igår så briserade det ju en bomb inom KD, och det är ju att hon har då anmält sin partikamrat, Kristdemokraternas partisekreterare, Johan Ingre, för övergrepp. Och det är en jävla massa turer i det här, för det börjar då tydligen i, för övergreppet skulle ha skett 2014 på en efterfest till en valvaka. Men det som händer nu är att de börjar bråka om hennes medverkan i 30 minuter, och så anmäler hon honom för övergrepp. För han ville inte att hon skulle ställa upp på det, för de visste ju inte om det där var helt förankrat i partiet, att ska vi ha en drogliberal inställning.
Han ville inte att hon inte skulle tala för partiet.
Nej, men det tycker jag också är så himla märkligt, Sara Skyttedal. Är du inte fel parti nu? Alltså, det är väl inte Kristdemokraterna som ska stå för att, alltså, legalisera cannabis i Sverige?
Nej, det låter ju generellt inte så konservativt. Om man tänker på vilka som är emot i USA så är det ju de konservativa.
Så jag kan ju förstå att de inom partiet hade synpunkter på att hon då liksom kör frifräser och kör en intervju då i 30 minuter och pratar om det här. När inte partiet står bakom det. Och sen måste jag också säga, på tal om det här, jag tycker att tajmingen är ju väldigt lustig. Man ska ju aldrig, ifrågasätta, men det är klart att man ska ta det på allvar när en kvinna anmäler ett övergrepp. Men tajmingen är fan intressant, och det går inte att förbise den. Liksom att hon hävdar då att hon blev påminn om övergreppet och kände att Ingrid gått över ännu en gräns nu när de hade bråk inom partiet. Och det fick henne att anmäla. Men vad fan, även om jag inte tvivlar på att det där hände 2014, så liksom, hon accepterar det här fram till nu, och sen när det inte passar, när hon blir förbannad, då slänger hon in en anmälan.
Är det hennes version av vad som har hänt?
Nej, det är så det ser utåt. Och liksom, att hon gör det här kanske lite i affekt. att det här kommer upp just exakt nu. Jag tror, även om Johan Ingerud nu har avgått från sin tjänst som partisekreterare, så tror jag också att det kommer få ganska så här stora konsekvenser för Skyttedal. För hon kommer ju uppfattas som en loose cannon efter det här. Ett, hon är med då i en intervju fast partiet inte står bakom. Och två, när det blir bråk, då slänger hon in en anmälan. Även om den kanske inte liksom, på något sätt är felaktig. Timingen är inte perfekt. Håller du inte med mig?
Sista ordet är väl, det här är så tidigt i den här historien, eller hur? Vi vet ju inte, alltså, det är väl två variantversioner av den här historien, som jag har förstått det.
Ja, absolut.
Men vi vet väl inte alltså, exakt vad som är rätt och fel.
Att det skedde 2014 och att hon bråkade med honom nu och att en anmälan gjordes nu, det vet vi ju.
Ja, just, ja, just
allt det där är ju liksom klarlagt. Så det är bara det. Såklart att politiker inte ska liksom behandlas annorlunda på något sätt. Såklart att de ska ha samma möjligheter till upprättelse som vi andra. Men! Timingen är intressant!
Skulle du kalla det en skandal?
Jag skulle fan kalla det här för en skandal.
Är det en skandal? Det är lite oklart. Ja, det är det väl. Någon typ av skandal är det väl.
Också om
kanske
den här,
flera olika typer.
Om den här Johan Ingerud har tagit på henne när de har varit på efterfest, så är det också en jävla skandal och han är en gubbstrutt. Och där tror jag att jag rest my case, så att säga.
Jag vill ändå påstå att den här skandalen som vi ska ägna krimmorgon åt är större. Det vill jag ändå påstå. Utan att veta exakt vad som har hänt i den här KD-härvan, så vill jag påstå att den här skandalen, den slår allt. Och nu kör vi. Vi ska prata om fallet Cameron Todd Willingham. Har du hört talas om det, Clara?
Nej, det tror jag inte.
Då tar vi det från början, som vi så ofta brukar göra. Och det är väl ofta det bästa sättet att starta, tänker jag. Från början. Det är den 23 december 1991 i den lilla staden Corsicana i Texas. 23-åriga Cameron Todd Willingham har somnat på soffan. Han har precis nattat sina tre döttrar, tvååriga Amber och de ettåriga tvillingarna Carmen och Cameron. En av dem är då döpt efter honom med en annan stavning. Camerons fru Stacy, barnens mamma, är ute i sista stund och handlar julklappar. Det här var den 23 december.
Mm-hmm. Ja, det låter som jag det.
Brukar du handla julklappar 23 december?
Ja, men ibland till och med den 24 faktiskt.
Ja, samma här faktiskt. Det är ju ändå... Ja, det kan man ju förstå. Inget konstigt med det.
Ja, jag har också flera gånger hävde att jag köpte julklappar men de kom inte fram. Men det har jag absolut inte gjort.
Ja, den är jobbig. Så får man visa en bild på julklappen.
Ja, exakt. Ja.
Men Cameron då, han somnar på soffan. Han vaknar av att en av hans döttrar ropar på honom. Han märker då hur hela huset är fullt av tjock rök. Han springer in i döttrarnas sovrum. Men kan inte se någonting på grund av röken. Han kan inte heller andas riktigt. Han lyckas inte hitta sina döttrar för att det är så fullt av rök. Så han springer ut ur huset för att tillkalla hjälp. Mm. Det här var då Camerons egna historia av vad som hänt den där dagen. Och när han kommer ut träffar han på en granne som redan har sett att det brinner och har ringt brandkåren. Brandkåren kommer snabbt och Cameron försöker ta sig in i huset igen. Men brandmännen får hålla honom tillbaka. Tyvärr är branden så pass långt gången att man inte lyckas rädda de tre flickorna. Cameron överlever då, han själv fick bara mindre skador men hans döttrar dör. Och ja, både Cameron och hans fru Stacy var rätt fattiga, det är ett fattigt område de bor i. Det är samtidigt ett väldigt litet community och några dagar efter den här branden så hölls en insamlingskväll för paret nere på den lokala baren då. Mm. Man vill hjälpa dem med pengar och så de har förlorat allt. Och både Cameron och Stacy kom dit. Och enligt vittnen så drack Cameron väldigt mycket den här kvällen. Flera sa också att han betett sig märkligt och inte som någon som precis förlorat sina döttrar tragiskt.
Fast vad är det ändå? Alltså, vad är det för beteende man söker hos liksom offer? Jag förstår inte det där.
Nej,
det är victim blaming tycker jag.
Ja, här hade ju folk lite olika uppfattning då om det. Och samtidigt var ju då en utredning igång. Man undersökte det här huset och efter man hade släckt branden och man hittade bland annat då har man gjort noteringar om att man hittade bilder av dödskallar vilket man gjorde en anteckning om såväl som bilder på liemannen.
Mm. Ja. Man så det är en klassisk tatuering typ.
Tatuering?
Jo, men alltså man bild... tatuerar limen. Jaha, ja, okay. Dödskallar.
Ja, väl... han hade tatueringar. Cameron hade också tatueringar av dödskallar på sig. Man noterade också i den här rapporten att det fanns spår av tändvätska i huset. Och att det såg ut som att det hälls ut på golvet i formen av ett pentagram. Du vet vad ett pentagram är?
Ja, verkligen.
Ja, det är liksom en...
Satansymbolen som är
ja, och någon stjärna i någon ring och sådär. De menade ju på de här brandmännen då att tändvätskan var uthälld i formen av ett pentagram. Brandkåren gjorde analysen att branden var anlagd. Misstankarna riktades ju då direkt mot Cameron, som varit den enda i huset förutom döttrarna. Och man upptäckte då att Cameron och Stacy haft ett stormigt förhållande. Grannar hade hört dem bråka väldigt ofta. Och när man tittade på Camerons bakgrund så upptäckte man att han hade haft ett problematiskt förflutet. Mm. Han hade börjat nyttja olika substanser sedan en tidig ålder. Han hade sniffat lim, han hade tagit tyngre droger. Han hade också hållit på och stulit cyklar och sålt dem och lite annat sånt där. Liksom.
Mm, ja, det låter som alla mina släktingar typ.
ja, okej. Okay. Inte så allvarligt kanske då. Men...
Nej.
Eller det beror på.
Det är ju ett långt hopp till mord, måste jag säga.
Ja, och när man förhörde grannarna då så sa några av dem att Cameron hade betett sig konstigt utanför huset under den här branden. Då, att han inte hade försökt gå tillbaka in i huset och rädda flickan, utan han bara stod utanför och såg på. Samtidigt så fanns det ju då andra som sa motsatsen, bland annat brandmän. En brandman sa till och med att Cameron hade slagit till honom och gett honom en blåtira när han förbjudit honom att gå tillbaka in i huset.
Ja, men det skulle man ju ha gjort själv också, tror jag.
Ja, men det fanns olika historier. Det är liksom flera olika berättelser av samma händelse. Vissa säger att han bara stod där utanför och tittade. Vissa säger att han försökte ta sig tillbaka in. Men utredarna tyckte i alla fall att Camerons egen historia av vad som hade hänt inte höll. Bland annat hade han sagt då att han hade sprungit ut ur huset utan att sätta på sig skorna, Cameron. Mm. Men trots det hade han inga brännskador på fötterna, och det tyckte de var väldigt märkligt då, för en stor del av golvet menade de på skulle varit liksom jättevarmt om branden var så pass utvecklad som man ändå såg i efterhand. Och de blev liksom mer och mer övertygade om att det var Cameron som hade anlagt den här branden, mm, för att han ville då göra sig av med döttrarna, att han, de menade på att han hade utsatt dem för liksom våld och annat. Det fanns det liksom ingenting riktigt som tydde på. Men Cameron nekade till brott, och utredarna pekade på det här stormiga förhållandet, Camerons bakgrund och då brandmännens noteringar inifrån huset. Speciellt det om teorin att tändvätskan hälls ut i form av ett pentagram. Det där fastnade man för.
Men allt de här djävulstyrkarteorierna som är så intressanta.
Jo, visst va.
Att det skulle få en att mörda.
Ja, och på tal om det så var det ju framförallt då ett annat bevis som åklagaren John Jackson, som höll i det här, framhöll som ett tydligt tecken på Camerons skuld. Och vi kan väl lyssna på det.
Nevertheless, prosecutor John Jackson thought those so-called pore patterns on the floor proved something else, too, that Todd Willingham worshipped Satan.
It's perhaps a pentagram kind of a figure that some people associate with devil worship, that sort of thing.
You think that Todd Willingham poured accelerant in the shape of a pentagram, some kind of devil worship thing?
I think that's very possible, and I think it's very likely.
Jackson also learned that Todd was a fan of the heavy metal group Iron Maiden and had posters and tattoos of skulls and other heavy metal imagery.
Based on the fact that he liked heavy metal and Iron Maiden and liked the metal rock groups that use skulls and those kinds of imagery, that makes him a devil worshiper?
No, it does not make him, but it makes it more likely that he is a devil worshiper, or he is obsessed with Satan-like figures and that sort of thing.
And that's evidence that he killed his children.
That's certainly one factor that a finder of fact could consider.
Ja, det här är alltså åklagaren då, John Jackson, som menar då på att det bevisade att Cameron var en djävulsdyrkare. Och det här lutade han mot väldigt mycket i sin utredning. Han föreslår för Cameron en så kallad plea deal. Mm. Det vill säga en deal där Cameron skulle erkänna sig skyldig och på så sätt slippa dödsstraff. Men Cameron vägrar ta det. Han liksom fortsätter hävda sin totala oskuld i det här, och fallet går till rättegång. Och precis innan rättegången ska dra igång så får åklagaren lite välkommen hjälp. Det visar sig att den person som suttit i fängelse med Cameron medan Cameron inväntade sin rättegång nu påstår att Cameron har erkänt för honom att han anlade den här branden. Det här är ju liksom en ganska vanlig grej i USA. Det kallas ju en jailhouse snitch.
Okej. Okay.
Den här personen blir ett viktigt vittne då, i utbyte mot att han själv fick en mildare dom på sitt straff.
Ja, och då säger ju det vittnesmålet ingenting, måste jag säga.
Nej.
Och om man inte har några mer bevis.
Jag tror att många håller med dig där, men det här har ju varit, alltså jailhouse snitches har ju funnits i rättegångar i USA liksom för evigt. Väldigt...
Funkar det så i Sverige också?
Ja, det kan man ju hoppas att det inte gör, men jag vet inte. Det är ju någonting när man liksom intresserar sig för olika krim, för man blir fan inte överraskad om någonting längre.
Nej, jag förstår det.
Det här då vittnet inom citationstecken hade haft liksom allvarliga psykiska problem, han hade en våldsam bakgrund och sådär, och därför han satt inne.
Det är så roligt, för att om man skulle använda det där i en våldtäktsrättegång till exempel, om det hade varit kvinnan som vittnade om att hon har blivit våldtagen.
Ja.
Då hade man ju aldrig trott på henne, för då hade man ju dragit upp allt det där. Vadå, du är mentalt sjuk. Du har, suttit, alltså du har en historia av att hitta på grejer. Men här, då funkar det skitbra.
Ja, det jag tror inte att konsekvent tänkande utmärker rättssystemet i USA. Nej. Tyvärr. Stacey då, Camerons fru, hon tror inte att Cameron har begått det här brottet. Hon säger det hela tiden. Han skulle aldrig skada sina barn. Han har aldrig lagt en hand på dem. Och hon står bakom sin man när rättegången drar igång. Camerons advokater försöker hitta en egen brandexpert då, men de misslyckas med det. De hittar ingen brandexpert. Nej, de lyckas inte med det. Och det enda vittne de kallar är familjens barnvakt, som säger att Cameron inte skulle kunnat göra det här. Så försvaret kallar alltså bara ett vittne totalt.
Det är riktigt dåligt.
Karaktärsvittne då, ja. Rättegången varar bara 2 dagar, och på den tredje dagen överlägger juryn i mindre än en timme innan de återvänder med domen. Cameron döms till döden. Stacey, Camerons fru, skriver brev till Texas guvernör för att försöka få fallet prövat igen. Men ingenting händer liksom, och ett år efter domen så slutar Stacey att besöka Cameron. Mm. Och hon ansöker om skilsmässa. Och som alltid händer så börjar kvinnor att uppvakta Cameron.
Mm.
Det är ju liksom...
Alltså, han kan gifta sig från fängelset typ.
Ja, precis, alltså, han får brev från kvinnor och sådär. Och en av dem, Elizabeth Gilbert, börjar besöka honom i fängelset. Cameron säger till henne att han är oskyldigt dömd, och hon börjar bli nyfiken på hans fall och begär ut rättegångsdokumenten. Och hon lägger märke till flera motsägelser i själva åtalet. Bland annat då att det fanns olika versioner av vad Cameron hade gjort under branden. Några grannar sa han stod bara utanför. Några brandmän sa nej, men han försökte ta sig in. Mm. Och det hon också lade märke till var att så stor del av åtalet lutade på den här fången då, den här jailhouse-snitch-killen. Alltså hon tänkte, varför skulle man lita på honom? Så Elisabeth kontaktar den här fången, och han tar då tillbaka hela sitt vittnesmål i ett brev till åklagaren.
Mm.
Men senare tar han tillbaka sitt tillbakatagande.
Okay.
Är du med? Och då hävdar han återigen att Cameron erkänt för honom.
Han låter ju frisk.
Visst. Elizabeth kontaktar också Camerons exfru Stacey. Och Stacey fortsätter att påstå att hon är övertygad om att Cameron är oskyldig till det här, trots att hon har begärt skilsmässa och sådär. Och hon, Elizabeth bestämmer sig för att leta upp en brandexpert som de advokaterna misslyckades med, för att titta på bevisen. Men precis när hon är i fatt med att göra det så är hon involverad i en allvarlig bilolycka.
Oj då.
Hon får liksom permanenta skador, och hon säger upp all kontakt med Cameron och slutar liksom rota i hans fall. Hon säger att hon är tvungen att fokusera på sin egen hälsa då. Det var en ganska allvarlig olycka, och sen försvinner hon ur den här historien.
Mm.
Och då får vi spola fram bandet till år 2004, alltså 13 år efter branden. Och nu är det bara veckor kvar tills Cameron ska avrättas. Han har fått ett nytt advokatteam då, som jobbar på överklagandeprocessen. De lyckas anlita en brandexpert från Cambridge University, Dr. Gerald Hurst. Och han lägger snabbt märke till något märkligt då när han kollar på det här. Det är alltså brandmännens rapport som ligger till grund för åtalet. För allting som hade att göra med själva branden. Och den här Gerald Hurst tänker då, brandmän är väl för fan tränade i att spruta vatten, inte analysera brottsplatser.
Nej.
För vad jag menar, det var alltså brandkåren själva som hade gjort den här analysen.
Ja, att det skulle vara ett pentagram på golvet stämning.
Ja, eller? Och han menar ju på att så här ska det ju inte
tänker,
gå till.
Om något brinner upp totalt, så lättare att se att det började som ett pentagram.
Ja, men det är också, han menar ju på att så här, det är ju kriminaltekniker som ska utreda sånt här. Det är inte brandkåren, de är ju inte tränade
nej,
i det.
Nej, verkligen inte.
Men när han går igenom då allt material så konstaterar han ganska snabbt att det här inte alls handlar om någon mordbrand. Det finns inget som tyder på den här tändvätskan. Mönstret i branden tyder snarare på ett naturligt förlopp. Och det där med pentagrammet då, som hade varit så viktigt, det visade sig att elden hade färdats mellan fönstren i rummet. Där den hade fått luft då. Så är det ju med eld, att den rör sig mot där det finns luft. Och Dr. Hirst summerar allt detta i sin rapport och han riktar skarp kritik mot den första utredningen. De hade aldrig ens utrett alternativa brandförlopp så som man måste göra vid misstänkt mordbrand. Man måste kunna utesluta att det är en liksom, naturlig brand. Ja. Mm. Den här rapporten lämnar han in till advokatteamet den 13 februari 2004 och det är nu bara 4 dagar kvar tills Cameron ska avrättas.
Åh gud, jag får gås. Ah! Tänk också sitta och veta i 13 år att du ska dö. Typ det här datumet. Man kanske inte får datumet så tidigt, men det måste ju vara...
Han hade ju fått det en tid innan, ett par år kanske, ett år.
Ja, nedbrytande.
Ja, advokaterna skyndar ju sig då såklart med att få in den här överklagan till rätten. Samtidigt får Cameron ett besök av sin exfru Stacy. Han har inte träffat Stacy på länge då, de skilde sig för länge sedan. Hon berättar nu att hon är övertygad om att Cameron de facto mördade deras döttrar.
Hon har ändrat sig
under de här åren. Man vet inte riktigt varför, men hon har liksom valt att gå på då den officiella förklaringen på åklagarens linje. Cameron frågar Stacy under det här besöket om han får bli begravd bredvid döttrarna. Men Stacy säger att hon tänker inte låta det hända. Stacy lämnar också in ett dokument till rätten i samband med det här besöket, till den rätt som hanterar Camerons överklagan i samband med det här besöket. Och där säger hon att hon är säker på att Cameron är skyldig. Hon säger också något mer. Hon påstår också att Cameron erkänt det här för henne under hennes sista besök hos honom.
Alltså att hon skyllde sig efter sen?
Nej, under det här sista besöket hon gjorde precis dagarna innan han ska avrättas. Hon menar då att det här besöket har inte filmats eller någonting eller spelats in. Och då, hon påstår då för rätten som hanterar överklagan att Cameron erkände nu för mig att han mördat
ord står mot ord då, för han säger att han inte har gjort
det. Cameron fortsätter att förneka det här. Han säger inte att han har erkänt någonting. Han fortsätter också hävda sin oskuld.
Fan vad hemskt av henne om det är så att han faktiskt aldrig erkände det där till henne.
Ja, och på de här grunderna så nekar rätten Camerons begäran om en ny rättegång. Man nekar honom också ett uppskjutande av dödsstraffet för att mer noggrant liksom kunna gå igenom det här nya materialet. Och den 17 februari avrättas Cameron.
Nej,
Todd Willingham.
Fan. Oh.
Och jag menar, man har ju läst en del om såna här avrättningar.
Du vill verkligen förstöra den här dagen för alla som lyssnar.
Jo, men tänk på Cameron Todd Willinghams dag 2004 då.
But you're not making it better nu. Alltså, det är ju...
Nej, men man har ju läst och sett en del om såna här avrättningar i USA. Har inte du gjort det, Klara?
Jo, och jag tycker att dödsstraff är fruktansvärt fel.
Ja, och om det är något som är genomgående hos de flesta, i alla fall som jag har sett och läst om, som avrättas, är att de är ofta väldigt lugna när det väl sker.
Mm.
De har liksom accepterat sitt öde. Deras sista ord är ofta något om Gud eller så. Att de är okej med det som händer. Men så var det inte för Cameron.
Nej, men vaff.
Han var arg när han fördes in i rummet där han skulle injiceras med ett dödligt gift. Han sa återigen att han var oskyldig. Och när han såg sin exfru Stacy sitta på första bänkraden på andra sidan glaset skrek han: "Fuck you bitch, I hope you rot in hell."
Mm.
Och för många var det här sista avgörande tecknet på att Cameron verkligen var en sadistisk mördare. Men jag har alltid tänkt motsatsen.
Ja.
Att det är väl precis så man skulle bete sig om man var på väg att avrättas för något som man inte gjort och fick syn på den person som bidragit till det. Tycker att det snarare tyder på en naturlig reaktion i en sån onaturligt sammanhang.
Ja, det skulle jag verkligen säga. Och sen också typ att hon förvägrar honom att bli begravd bredvid barnen som han ju liksom sörjer lika mycket. Och som dessutom omvärlden tror att han själv har mördat, det är ju fruktansvärt om han inte har gjort det.
Ja, och vad hände sen då? Jo, 4 år senare, 2008, så tittade The Texas Forensic Science Commission på fallet igen. Det var en sån här kommission som tog upp gamla fall man kunde anmäla fall dit. Och de konstaterade då också att det fanns inga tecken på mordbrand överhuvudtaget. De fick också kontakt med den här jailhouse-snitch-killen. Och han drog nu återigen tillbaka sin ursprungliga historia. Han sa att den enda anledningen att han vittnat mot Cameron var för att åklagaren lovat honom ett tidigare frisläppande från sitt straff, vilket var precis det som hade hänt. Och han var rädd för att åka tillbaka in i fängelse om han drog tillbaka sin historia.
Mm.
Därför hade han hållit på det här fram och tillbaka. Och Stacy då, exfrun, hon påstod nu att Cameron inte alls hade erkänt till henne under deras sista träff, i deras sista möte.
Hon kan fan brinna i helvetet alltså. Det kan hon göra. Jag håller med honom.
Ett Innocence Project jobbar fortfarande på att få till en så kallad postum förskoning. Att då Cameron ska bli liksom friad postumt då.
Ja.
Men inget har hänt där. Och det är historien om Cameron Todd Willingham. Det finns alltså inte ett enda bevis, inte någonting som tyder på att Cameron anlade branden som dödade hans döttrar. Och ja, så här går det när man har en massa jävla religiösa åklagare och jury som förlitar sig på vattensprutare och hårdrocksaffischer för att döma någon till döden. Det här fallet är själva definitionen av en skandal.
Ja, jag är beredd att hålla med där faktiskt. En större skandal än att min man glömde vårt barns sko. En större skandal än att den här jävla gubbstrutten sa att jag inte fick lyssna på klipp. Och en absolut mycket större skandal än att Johan Ingery, eller vad fan han hette, har begått ett eventuellt övergrepp.
Och?
En större skandal än...
att Danny eventuellt gjorde ett rökmove.
Ja, just det. Som vissa också hävdar nu är ett peace move. Men jag tror faktiskt att det är ett smoking weed move. Så ja, fortfarande en skandal, men den här slår den med längder alltså.
Hur än är med det, så om man någonsin behöver ett argument mot dödsstraffet så är väl det här fallet det, verkligen. Men det hjälper Cameron Todd Willingham föga.
Fy fan, paniken där alltså. Usch. Om du skulle sitta på death row, vad skulle du vilja ha gjort för att försena det? Har du aldrig tänkt på tanken? Om jag ändå sitter där och ska
jag har tänkt tanken i den här studion några gånger, men vad jag har tänkt exakt, det håller jag för mig själv.
Jag måste ändå säga min då. Woman, life, freedom, det kan jag dö för.
Vad heter det?
Woman, life, freedom, det är jag beredd att dö för.
Okej. Okay. Ja, men bra, men tack så mycket för att ni var med idag. Tack för att du var med, Klara. Imorgon är vi tillbaka som vanligt med Messiah, fredags tacos och annat kul. Hoppas att ni är med oss då.
Kul.
Ja, men det är roligare än det här, eller hur?
Ja, ja, absolut. Framförallt tacosegmentet, det är så roligt. Det är så otroligt roligt. Man skrattar varje gång, hela vägen till studion, när man tänker på
det. Ja, där är det inga skandaler i alla fall. Eller vi får se imorgon om det kanske är det.
Kanske.
Får se vad han har på sina tacos. Välkomna att vara med imorgon. Tack för idag, vi hörs. Hej!
Hej!
Podplay, en del av